Peter Flack i närbild heter det här programmet som ni lyssnar på nu. Och Peter Flack är förstås revymakaren i Örebro, han som är pappa till Hjalmar Berglund. Och nu sitter jag, Kent Finell, i en studio i just Örebro tillsammans med Peter i en stad där du är född och uppväxt och nästan alltid bott i. Vad är det som är bra med Örebro och Närke, Peter?
Ja, just nu i mitt liv så kan jag säga att det som är bra med stan är att den ligger så bra till. För om du ser Örebro så där på en Sverigekarta och så sätter du en passare i kartan och så drar du en cirkel 20 meter eller 20 mil, 20 mil runt om Örebro, så når du fruktansvärt mycket folk. Ja. Och när vi började revyverksamhet och höll på, så sa vi så här: varför ska alla åka till Stockholm eller Malmö eller Göteborg? Ska det inte gå att driva privatteater ute i landet? Vi provar, vi ska se om vi kan. Och då upptäckte vi att det var väldigt vad mycket folk det fanns runt omkring. Mm. Sen har ju jag alla tänkbara nostalgiska skäl att vara örebroare, för jag är ju född i Örebro. 1946 föddes jag här i stan. Mm. Och jag tycker jag har vuxit upp i stan och bott och gått i skola här. Det var inte meningen att jag skulle hamna här. Absolut inte. För jag, i likhet med många andra ungdomar, tänkte nog att ja, men när man har tagit studenten eller real eller vad man nu tar för någonting, så då ska man ju lämna staden och vara någon annanstans. Så det är klart att jag skulle till Stockholm. Det var ju meningen. Mm. Men sen slumpen styr lite ibland och så blev det Örebro. Nu är jag här, jag är hemma.
Ja, det är bra för alla örebroare och alla oss andra också kanske. För du kanske inte ens hade hållit på med det du gör nu om du hade flyttat till Stockholm.
Nej, det hade jag inte gjort. Nej. För då hade jag ju stakat ut en annan linje som jag skulle...
Vad hade det blivit då?
Ja, jag hade nog blivit svensklärare, tror jag. Därför att var det någonting som jag tyckte var kul med mina studier när jag var ung, så var det väl att skriva. Mm. Skriva uppsats och skriva svenska och sådär. Och jag tyckte nog att jag skulle läsa det. Och jag bestämde mig också för att läsa på Stockholms universitet. Men när jag kom till Stockholm, det här är 66-67 någonstans där, så hade de startat, ser du, på universitetet i Stockholm en filmvetenskaplig linje. Med en mycket, mycket fin man, filmprofessorn Rune Waldecrantz. Och han höll i det där. Och det där var oerhört lockande. Filmintresserad var jag ju, sett jättemycket bio när jag var liten och kutat på matinéer och sånt där. Så jag tänkte, jag ska läsa filmvetenskap. Och det gjorde jag. Och då på den tiden var det så att Riksteatern hämtade sina regiassistenter från Teaterhistoriska och Filmhistoriska institutet på universitetet. Mm. Det fick man göra som ett led i den här i studierna. Och då var jag tillsammans med en tjej som skulle ut på turné. Och hon skrev kontrakt med Riksteatern, hon skulle spela teater. Och när hon skrev kontraktet så sa de att så ska vi ha någon regiassistent här nu från universitetet. Ja, men jag har en som sitter ute i bilen som läser filmvetenskap. Ja, ta upp honom då så får vi tala om saken. Och på det viset blev det så att jag fick avbryta de där studierna och åka på Riksteaterturné.
Med en tjej som du senare gifte dig med.
Jajamän, det var Birgitta Götestam.
Ja. Ja. Peter Flack i närbild, det ska väl inte bli särskilt närgångna frågor, men vad är det inte jag får fråga dig om?
Det finns ingenting, Kent, tror jag. Det är ju synd. Ja, men, jo, häromdagen läste jag en intervju med Robin Williams, du vet, filmskådespelaren, som gör en psykopat, en roll i en film. Och han sa, jag hävdar med bestämdhet att det finns onda och mörka sidor i varje människa. Och det gör det nog. Det finns nog i mig också. Jag vet ju inte bara hur jag ska ta fram dem och kunna prata om dem. Men jag tror det kanske är så. Men alltså jag lever och känner mig som att jag har inga hemligheter. Så vi får väl se hur svaren blir när du frågar då.
Det blir ett bra program det här. Det är så här att med den här tiden på året då är det nyårsrevyer nästan överallt. Jag menar, alla städer och större orter med någon självaktning har ju nyårsrevyer. Mm. Och revyer, det är ju någonting som du har sysslat med i så många år. Kan vi inte få ett smakprov från något ur någon revy nu?
Jo då, jag ska ta ton då för en gångs skull och sjunga lite grann. Vi ska be att de kopplar in. Det här är någon liveupptagning från en revy vi hade för några år sedan.
Okay.
Det här är min musik, det här är min musik. Och du får gärna tycka att den låter antik. En gammal dammig refräng som gungar så här. Den lyfter jag på hatten för som glad pensionär. Och jag kan gå en mile i ragtime style. Give me back the good old days. var en lilla Leila K och Robin Razz mot Jimmy Durante och Razzmatazz. Det här är min musik, det här är min musik, och den är ingen annan lik. Yeah, this is my music. Hip-hop och rap eller skrik.
Men etiketter, Al Jonsson, Bob Hope och den där lyfter vi på hatten för som glad pensionär.
Vi tar en vända till
med vad du
vill. Tänk om vi fått vara med.
Yes, tänk om vi fått se en gång i Örebro Jimmy Durante sjunga Inka Tinka Du.
För det är din musik, ja det är din musik, och den är ingen annan lik.
Smile baby,
som gör dig rik.
I love it.
Jag vänder fan i mig över dig.
Let's face it.
För det här är min musik. Ja!
Hey! Yeah! Och det var en bra låt att starta med, Peter, eftersom du också i det här programmet ska få visa lite grann på vad som är din musik.
Mm. Kände du igen tjejerna som jag fick sjunga med? Jag har haft sån glädje att jobba med så mycket kul tjejer. Det här var Gunilla Åkesson, den ena, och Meta Roos, den andra.
Ja,
var med
två primadonnor. Ja, Gunilla i första hand förstås, för hon har varit med längst.
Hon har varit med längst, ja. Och varit med väldigt mycket. Vi nästan växt ihop ett tag, Gunilla och jag, som ett revypar.
Ja.
Och det var många roliga år.
Och så har hon valt att inte stå på scen längre.
Ja. Kan du begripa?
Nej, jag förstår ingenting.
Men jag försöker ringa henne igen då.
När jag pratade med henne i somras så lät hon ganska bestämd på den punkten. Men,
men vi kan väl jobba från olika håll på att få till. Jag tycker, alltså, hon är ju inte äldre än vad jag är, Gunilla, mellan 50 och 60. Och så talangfull och så begåvad och så rolig. Jag tycker att publiken behöver henne.
När hon kom och sa till dig att nu vill inte jag vara med längre, vad sa du då? Eller hur kände du det då?
Ja, då kände jag så här att då hade hon ju för sig pendlat så många år ner till Örebro. För hon bor ju inte i Örebro, hon bor i Nynäshamn. Mm. Och så jag förstod att det fanns en mättnad på det här ett tag. Så jag sa okej, okay, så jag till Gunilla, då, jag tycker, ta en time out. Men säg inte att du aldrig mer ska jobba på en scen. För hon sa, nej, ska aldrig mer jobba. Nu är det klart, nu inte mer. Vi får se. Hon har tagit time out för mig och det har hon gjort fortfarande. Men jag jobbar på att hon kanske kan komma tillbaka en dag.
Mm. Lokalrevyer nämnde jag om. Det är ju någonting som är väldigt inne nu den här tiden på året. Och det var väl så det startade för din del, eller?
Ja, det var det, ser du. Det var, började faktiskt med, det började med gymnasierevyer och det var så kul att spela. Redan då så pass ung så att det fortsatte med lokalrevy. Och det blev lokalrevy i Örebro faktiskt under ganska många år.
Mm. Varför blev det så?
Ja, jag växte upp, född 46, och växte upp i början på 50-talet som lite medvetet barn så där, och var oerhört fascinerad av två saker. Det ena var radiounderhållning. Och det vet du, Kent, på början på 50-talet. Radiounderhållning var väldigt mycket, alltså karusellen, typ den här typen av underhållningsprogram. Det var Lilla Fridolf, det var
Räkna
med bråk, precis, ja, det här. Och man satt ju med örat i radion och lyssnade och såg åt sig allting. Och så var det något med de här turnéerna som Knäpp Upp gjorde på 50-talet. Alltså. Att man flyttade ut Povels revyer i det här tältet, va? Och jag tror jag såg väl allt som fanns att se då, och om igen. Jag var oerhört fascinerad av typen av underhållning. Alltså. Så det blev revy, ja. Nu. Man kan ju inte i sina vilda tankar och drömmar fundera på att det här ska du livnära dig på en dag. Det är ju omöjligt. Men det har blivit så.
Mm. Hur var det när du var med i den första revyn? Hur gick det till? Vad hände?
Den första amatörrevyn menar du då, som nyårsrevy? Ja, då vi tog oss vatten över huvudet och sa, vi ska vi vara i Örebro, ska vi vara på nybyggda Hjalmar Bergman teatern som är en jättesvår scen att bemästra naturligtvis. Det gjorde vi ju inte. Så här kan man ju säga efteråt, att det var ju inte bra. Det är klart att det inte var bra. Men på något vis så tror jag att de som kom och tittade på de där 2, 3, 4 föreställningarna vi gjorde ändå såg att det fanns en ambition bakom, tror jag. Mm. Och det kanske man såg att, ja men okej, låt grabbarna och tjejerna som gör det här, eller låt dem hålla på då. Mm. Så det kan väl utvecklas någonting. Jag tror att jag fick börja efter eget huvud, och jag har ju inte gått någon skola eller så, utan jag har ju stått och tittat i kulissen hur andra gör, eller gått och tittat på andra. Jag har fått bygga på det här själv. Jag har fått se och lyssna på publiken och sådär. Så att idag skulle jag kunna säga då att jo, jag kan göra revy, den gamla sortens revy kan jag. Jag är ingen nyskapare, jag förnyar ingen genre. Möjligen så bevarar jag en gammal genre och hjälper till att vi håller den vid liv.
Mm. Såg du Casinogänget någon?
Ja, det gjorde jag. Alltså Pierre Lindstedt har jag haft med här, Carl Gustavs son. Mm. Han har varit med mig i revyet och han har ju berättat jättemycket tokiga och roliga historier från de riktiga kasinoåren när kasinon låg in på den här Bryggargatan i Stockholm. Men där var jag aldrig. Så det fick jag aldrig vara med om, att gå över den där gården som alla pratar om, att man måste gå över en bakgård där det hängde
tvätten och sådär.
Var du där, Kent?
Nej, jag var inte där.
Nej, jag fick inte det.
Men det är ju klassiskt det där.
Ja, det är ju klassiskt. Mm. Men sen så såg jag de här revyerna på Intiman i Stockholm. De såg, och då lärde jag känna så att säga både Carl Gustav och Gösta Bernhard som lite yngre revykille, så tog de mig lite om axlarna och sa att så kan du göra och så kan du inte göra. Så det var en...
Och då framfördes ju den här låten bland andra.
Chefen heter Paternoster. Alla livets fröjder vi neka oss. Vi vill bara leva för att späka oss.
När vi vandrar hem på klara porra, vattnas i våra munnar torra.
Och när vi har sett en live show någon kväll, och vi återsitter i vårt trånga cell,
då tar vi tagelskjortan på, då tar vi tagelskjortan på. Att man vill synda då och då, det kan ju var och en förstå. Själen den är ful och grå, ända från Gässalott till tå. Då är det skönt att gå med tagelskjortan på.
Studenterna i USA är toppen. De springer utan minsta tråd på kroppen.
Det är den sista flugan och den ger aptit. Ta det lugnt, damer, den har kommit hit.
Det kommer väl annonser vad det lider, var blottarna klär om med plats och tider.
En dag i klostret sprang vi också nakna spritt. En nunna svimma när hon såg min...
Då tar vi taget för...
Det kan ju vara en motor.
Skälen den är ful och grå, ända från Gässalott
till tå. Då är det skönt att gå med tagelskjorta på.
Stanna klockor, ändra tidtabeller. Nej, det gäller inte origeller.
Men på nytt är blossat upp debatt och strid, att vi här i landet ska ha sommartid.
Men korna de bestämmer mjölkdags själva, och midnattssol finns inte klockan 11.
Och ringer vi till aftonsång hos oss på dagen, vilken kommer då till kyrkan? Ingen far.
Då tar vi tagelskjortan på.
Ja.
Ja, det var ett av många bra nummer från Casinogänget.
Så där paradnummer med de här gubbarna på kasino, det var väldigt roligt.
Har du själv fått till en sån där riktig fullträff som du själv tycker någon gång?
Ja, Det tycker man ju, för man tycker ju om, man måste tycka om det man gör själv för att kunna sälja det till publiken. Men ja, om vi talar om det, så det är klart att min gubbe Hjalmar, det är ju min fullträff i livet. Jag har haft tur som har hittat en revygubbe, och som jag måste säga har hållit i så många år faktiskt.
Ja.
För det har han faktiskt gjort, alltså annars kan det ju bli så alltså att nej, men nu har han gjort den där gubben, nu vi orkar inte höra mer. Men det, i mitt fall så måste jag säga, jag har publik till Hjalmar fortfarande, det tycker jag.
Det är ingen fara i det där att man håller fast vid en figur heller och tycker att det är han Hjalmar glöms Peter Flack bort. Mm,
precis, den faran finns och den är jag ju oerhört medveten om. Och jag ser ju att det är så nu, jag menar, jag är ett med Hjalmar. Mm. Men eftersom jag själv använder mig utav Hjalmar som en figur där jag kan säga det jag inte kan säga själv. Jag låter Hjalmar säga det istället. Mm. Så jag är oerhört tacksam, för han kan spegla vår tid hela tiden. Han finns hela tiden med oss och kan prata om saker. Om jag går över stan här i Örebro där många känner igen mig, så lovar jag dig att fler säger hej Hjalmar än hej Peter.
Ja, så där,
även
ja.
När jag går privat.
Ja.
Och det får jag nog ta som en komplimang. Det, jag tycker det är ganska trevligt.
Trots att du säkert inte har den kostymeringen på dig.
Nej.
Men hur hittade du Hjalmar då?
Ja, du förstår. Ja, alltså från början hade han någon sorts läderjacka och sån där vintermössa, skinnmössa och sådär. Men sen skulle han vara lite finare, så det tog väl någon revy kanske innan vi liksom sa att han ska se ut på ett annorlunda sätt. Och då hade jag någon bild framför mig på det där med sandaler och röda strumpor, så det tror jag nog är faktiskt min egen idé. Men så var det väl någon kostymmänniska som tog fram en grå kostym, och så kom någon med en randig slips, och så sa vi att mitt eget hår då var oerhört stort, förstår du? Alltså där 70-tals burr över hela huvudet, va? Mm. Alltså det kan man ju inte ha, man måste ju ha peruk. Okej. Okay. Då skickade vi efter, så en perukmakeri i Stockholm skickade faktiskt en peruk till teatern i Örebro. Och när vi öppnade den och jag tog på den, så for det upp en tofs på huvudet så här. Och det var helt enkelt ett fel. Peruken hade liksom legat och klämt sig i kuvertet, ja, förstår du?
Aha.
Så det var misstag, och jag sa, där får vi ta lite vax och trycka ner. Och då var det något ljushuvud som sa, nej, låt den där tofsen vara kvar.
Jaha.
Det ser ju så jäkla roligt ut.
Ja.
Jag vet inte vem jag ska tillskriva detta geniala drag nu, men det var inte jag i alla fall. Men så gick det till.
Vi måste ju höra på Hjalmar också. Eller?
Ja, ska vi göra det?
Ja.
Ja, vi får se då om Björn har lyckats ladda något.
Jag ska dra en historia om en som var på lokalradio. Ni vet, vi har ju lokalradio. Ja. Och då var det en lokalradioproducent som satt, för de har stationen på Stortorget, så han satt inne på, för de har som bikuper där de sitter allihopa, de här små, och skrev på maskin och så, lyssnar på grammofonskivor. Ja. Och så hörde han något konstigt ljud, det var som det knackade på fönstret. Han tänkte, jag måste undersöka vad det är för något. Han satt där på lokalradion och sådär, och han hade som, om man säger som persienner. Så persienner, ja. Så han drog upp de där persiennerna och såg inte ett skit. Och han tänkte, vad konstigt det här är. Han tittade, och längst ner och såg han på fönsterbläcket, så stod en liten alf. Vet ni, en sån där liten alf? En liten med topp i mössa. Och den släppte han in då och sa, vad konstigt det är. Ja, sa han, du har blivit utvald. Är du lokalradioproducent? Ja, sa jag. Jag jobbar här. Du har blivit utvald. Du får 3 önskningar som går i uppfyllelse om du kan önska dem på ingång. Nej, men det är inte möjligt. Jo, sa Alf. Du får önska dig 3 saker och vi lovar att vi ska se till att det går i uppfyllelse, sa Alf. Och han tänkte, vad sjuttsingen ska jag önska mig? Och så sa han till den där då att, ja men du, tänk, sa han. Jag önskar, förstår du, att jag var långt borta i Söderhavet, du vet. Där det är varmt och skönt. Och splung! Plötsligt så låg han på en söderhavsö. Säkert. Och sandstrand, vet ni, och blåa böljor som skvalpar lite grann. Och palmer som vajar, vet ni. Och han tittade åt ena håll och det var bara sand. Och han tittade åt andra håll och det var Alf. Han var med. Han följde med. Ja. Och Alf sa till att nu har du haft en önskan, nu har du 2 kvar. Och då låg han där i sanden och så tänkte han, ja, det här är ju fantastiskt. Det är ett sånt paradis. Jag önskar, sa han, att det är bredvid med låge världens bästa och snyggaste brallis. Och splung! Bredvid på ena sidan så låg det en brud, vet ni. Det snyggaste han har sett i hela sitt liv. Ett brunbränt, vacker, sprittsprångande åklädd. Förstår ni, så vacker. Och han tittar på henne och han vände sig och tittar, för det var Alf. Han var. Och så, nu har du bara en önskan kvar. Tänk på det nu. Ja, sa han. Nu ligger jag här, sa han, det är vackert, fantastiskt paradis och världens vackraste fruntimme. Nej, sa han, jag önskar att jag aldrig mer behöver göra något vettigt i hela mitt liv. Pang, var han tillbaka på lokalradion igen.
Ja, det fick lokalradion en liten kängare.
Ja, de har varit med under alla år, lokalradion figurerat.
Man ska alltid vara lite elak i revyn, eller?
Ja, det tycker jag. Revyn ska spegla vår tid, tycker jag. Jag tycker det är kul när revyn liksom skojar med nutiden. Det är bra nukänsla, tycker jag. Det är kul när man går.
Hur elak får man vara, Peter?
Hur elak som helst om det ändå finns lite hjärta bakom. Man får ju den där frågan ofta, du vet, kan man skoja med allting? Mm. Det kanske man kan med tiden, men det går inte att skoja med allting direkt, tycker jag. Och det är ju oerhört personligt för mig, men 11 september terrorister eller Estonia katastrofer och sånt, kan man inte skoja med. Det går inte. För du kan inte se något, det finns ingen humor i det. Men låt oss säga att det går en väldig massa år, som, jag menar, Titanic katastrofen som är så pass länge sedan. Hur många vitsar har du hört om skeppet som går på isberget? Det hör man ju. Mm. Och då har man fått det långt borta ifrån.
Distans till det. Ja. Du kan kalla dig för revyförfattare, teaterdirektör, skådespelare, regissör. Vilket är finast?
Ja, nej, inget är fint egentligen, tror jag. Jag tror man får nog se på det här som att att man har haft en jäkla tur i livet där ens hobby och intressen har fallit ihop så att man kan tjäna pengar på det. Jag är ju oerhört privilegierad som får jobba med det jag tycker om. Vilka kan få det? Jag menar, det är ju lycka i livet. Ja.
Slapp du svara på den frågan också. Nu ska du svara på vilken fråga som gäller din musiksmak som vi var inne på i början. Mm. Vad vill du välja?
Ja, jag är anglosaxisk och tycker om amerikansk musik. Och jag vet alla de här gamla slagerartisterna och allt sånt där. Och så saknar jag lite idag, det måste jag säga, textförfattare av en kaliber som till exempel Tage Danielsson och Beppe Wolgers, som jag tycker har lämnat kolossala tomrum efter sig. Beppe var ju fantastisk just när det gällde fina amerikanska låtar ur musikaler eller annat, att sätta en svensk text till, alltså inte översätta utan att ha en idé och göra en vacker svensk text.
Och då är det den här låten du
till exempel på. Det här med Gelsenpärls, Vinter i skärgården.